Ja, hej och välkomna till Partille A-radio. Vi sitter här med ett fullspäckat program och vilka vi är, det är jag som heter Gunnel Alderholm.
Och det är Evert Svenningsson.
Och idag har vi en ny vid spakarna, inte Öjvind utan det är Daniel som sitter vid spakarna.
Daniel Dellemark som brukar, han har suttit här. Han har blivit fast här nu, tror jag. Kommer att vara fast här i tre lördagar. Han satt i lördag, så han ska sitta nästa lördag när LO sänder också. Så att,
det blir så.
Ja. Det är bra, va?
Det är roligt.
Ja. Det är jättekul att du kan vara med idag när Öyvind hade fått lite förhinder.
Ja, sånt händer ibland.
Sånt händer så här i juletider.
Ja, och vi brukar ju vara lite så där speciella när vi börjar. Därför att det är så att en stor fotbollslegend har gått bort, Maradona. Han har ju varit dåligt länge, men det var en gudabenådad fotbollsspelare. Och jag har faktiskt sett honom.
Har du sett honom?
Ja, har sett Maradona. Ja. Det är inte dumt, ser du.
När såg du honom?
Jag såg honom på, vad det är, tv.
Ja, just.
Vad trodde du att jag sett honom?
I verkligheten,
nej,
tror jag.
Nej, inte i verkligheten. Nej.
Och du har ju sett Pelé i verkligheten.
Ja, Pelé har jag sett i verkligheten. Ja. Och då hittade jag en skiva med olika fotbollsmusik på. Mm. Och på den ena är det då med Santa Maradona heter den. Varsågod. Nu undrar ni vad detta var för någonting. Det var alltså en hyllning till en fotbollslegend, får man väl även säga.
Ja, självklart.
Han heter Maradona. Och då tyckte vi att det passade bra. Men nu ska vi gå över till något helt annat.
Vi kan bara säga att de som sjöng eller vad de pratade.
Ja, just det. Det var Mano Negra. Heter
Mano
de.
Negra. Ja. Ja, nu ska vi gå över till. Vi har fått förmånen att få några ungdomar som går i skolan. Och de ska alldeles strax presentera sig själva. Och det handlar om Läkare utan gränser. Ja. Mm. Och också runt omkring pandemin.
Ja.
Och de har ett litet arbete på skolan. Men de får presentera sig själva, så vi säger inte mer. Utan nu lyssnar vi till
Läkare utan
fem gräns. Tjejer som ska hålla igång lite grann.
Ja, Läkare utan gränser. Varsågoda.
Hej, vi heter Maja, Hanna, Matilda, Tindra och Frida. Och vi är fem tjejer som går tredje året på Ingrid Segerstedts gymnasium. I två av våra kurser just nu så arbetar vi med organisationen Läkare utan gränser och deras skolprojekt. Vi har valt att fokusera på covid-19s påverkan i flyktinglägen, då människorna som lever där är några av de allra mest utsatta för viruset.
Ja. Läkare utan gränser har startat ett projekt för ungdomar i Sverige vid namn Ett gränslöst skolprojekt, där syftet är att samla in pengar och sprida information gällande aktuella ämnen som berör hela världen. Vi har valt att som sagt fokusera på ämnet covid-19 eftersom att det är ett mycket aktuellt ämne med tanke på att vi just nu befinner oss i en pandemi som påverkar alla. Särskilt de som befinner sig i flyktinglägren. I flyktinglägren är det trångt och det är svårt att hålla avstånd till varandra. Du som lever här i Sverige kan göra ett aktivt val att inte umgås med andra människor och istället stanna hemma. Men alla har inte möjlighet att ta sådana val.
Vi brinner starkt för det här ämnet. Och vi arbetar för att väcka uppmärksamhet hos andra människor som egentligen inte har en aning om vad som pågår i flyktinglägren och hur krisartat läget faktiskt är. Innan vi valde att fokusera på coronakrisen hade vi inte tänkt på hur mycket pandemin påverkar andra än oss själva. Efter att ha läst på och tagit del av ny kunskap har vi insett att problemet är mycket större än vad som målas upp i medier och att för lite uppmärksamhet riktas åt flyktingarnas vägnar. Vårt mål är att utbilda samhället och få dem att se pandemin ur ett annat perspektiv.
I flyktinglägren är prioriteringen dessvärre inte hygien, då fokuset ligger på att överleva. Förutom detta är det mycket svårt för dem att anpassa sig till den pågående pandemin, då man lever tätt in på varandra, vilket leder till att smittan sprids i större utsträckning. Vi i Sverige behöver inte känna oss allt för oroliga, då vi har olika medel för att skydda oss. Detta gäller exempelvis visir, munskydd, handskar, handsprit och vatten och tvål. Ja, vi nämnde precis vatten och tvål. Eftersom att det är någonting som vi svenskar tar alldeles för givet. Vi ser det som en självklarhet att alltid ha. Men alla har inte den turen, särskilt inte flyktingarna. Vad kan du göra för att hjälpa dessa människor att skydda sig?
Att engagera sig och ta till sig kunskap är den största faktorn till att faktiskt bidra. Känner man att man vill hjälpa till på något annat sätt så kan man alltid donera en liten peng till Läkare utan gränser, då de samlar in pengar för att kunna köpa in och bidra med olika typer av skydd för att människor ska få en chans att överleva viruset. Det behöver inte vara mycket. Att skippa kaffet från pressbyrån imorgon och skänka den slanten till organisationen räcker gott och väl. Om du vill bidra kan du gå in på läkareutangränser.se där du hittar fler sätt att bidra på. Alla pengar som skänks bidrar till alla Läkare utan gränser arbeten, och på hemsidan finns ytterligare information om vad de gör utöver att stötta kampen mot covid-19.
I hopp om att nå ut till ännu fler har vi valt att skriva en insändare också, och nu ska jag läsa upp den för dig.
Covid-19 är ett aktuellt ämne som berör hela världen. Inte minst sagt människorna som just nu befinner sig i flyktinglägren i de mest utsatta områden i världen. Vi följer tusentals ungdomar som numera struntar fullständigt i de nya restriktionerna som samhället vädjar om att vi ska följa. Vi ser dem supa sig redlösa både på krogarna men även på hemmafester där ingen har någon som helst koll på smittspridningen. Och inte nog med det, är det stora gäng som samlas och viruset sprids som löpande eld. Först och främst är detta beteende otroligt oansvarigt och själviskt, då dessa personer endast tänker på sin egen lycka i en fullt pågående pandemi som skördar liv i flyktinglägren varje dag. Bara för att du inte räknas in i mallen som riskgrupp så är du inte odödlig. Viruset kan sluka dig helt på bara några minuter. För det andra har dessa utsatta människor i flyktinglägren ingen chans till att skydda sig mot viruset, då de tvingas leva tätt in på varandra utan att kunna tvätta händerna eller skydda sig med hjälp av munskydd. Kliv ner från pedestalen och lev i nuet. Folk dör jämnt och ständigt runt om i världen till följd av covid-19 utan att på något sätt kunna skydda sig på grund av sina olyckliga levnadsförhållanden. Om du känner dig träffad så bör du strukturera om ditt tankesätt och skänka en tanke till de som har det som värst just nu. Pengarna du la på shots och öl kunde gett minst 10 tvålar och munskydd till de som behöver det som mest.
Som sagt, vi förstår självklart att detta viruset är frustrerande för många. Och det påverkar oss alla då livet inte alls ser ut som det gjort innan. Men ibland måste man lyfta blicken lite och se till andras behov. Och därmed så tackar vi för oss och för att ni har lyssnat. Och glöm nu inte, håll i, håll ut, håll avstånd.
Ja, då har vi fått hört tjejerna som har gjort detta. Fantastiskt gjort, tjejer. Underbart. Och vi fick höra då emellan We are the world, we are the children. Och det var originalet som spelades.
1985, ja.
1985 var det ifrån. Då var inte de födda ens en gång.
Nej, precis. Långt därifrån.
Långt därifrån. Och sedan då som avslutning här så hade vi En stund på jorden med Lale. Vi tyckte det passade, och barnen är ju vår framtid.
Ja, de är duktiga, ja, och så lär de sig när de går i skolan och ja, går ju får en annan inriktning på livet på många sätt och vis. Att, det var trevligt, ja, lite trevligt inslag.
Ja, tycker jag, absolut.
Så är det. Har du något gott att läsa, eller?
Jag har massor att läsa här, visserligen inte, men jag tror skulle ha den här. Det största problemet med att bli rik är att det kostar så mycket.
Ja, det kostar på, som man sa.
Ja, sen är det en massa sån här, men det vill jag inte läsa. Nej. Det kan vara, men den här är bra. Jag hade ingenting emot att bli opererad av en närsynt kirurg. Men när han väckte upp mig i narkosen och frågade mig efter nål och tråd, då blev det för mycket för mig.
Det var väl en bra övergång med tanke på att Håkan Linnarsson har kommit in till oss här nu i studion. Håkan Linnarsson som är ansvarig socialdemokrat för hälso- och sjukvårdsfrågor i vår region. Så det passar ju bra med den lilla...
Se om jag kan hitta nål och tråd. Alltså.
Nål och tråd, ja, just det. Och framförallt, det var lite sjukvårdsfrågor.
Ja.
Du är hjärtligt välkommen, Håkan.
Tack. Så kan vi sy ihop det liksom.
Åh, det är fantastiskt. Där har du trätt den nålen bra.
Nu kan vi hålla på länge här, tror jag. Hörde, Håkan, som sagt, du är hjärtligt välkommen och vi ska prata en hel del om hälso- och sjukvårdsfrågor. Men du kan väl göra en liten kort presentation. För jag hörde nämligen i det här ringprogrammet de har 9:30 på förmiddagen. Det lyssnar jag alltid på och det skapar adrenalin i kroppen många gånger. Och då var det bland annat det här med att regionpolitiker, det är ju ingen som vet vem de är.
Nej, alltså så är det ju.
Och då kan ju du få presentera.
Och för att vara, alltså man ska ju komma ihåg, de flesta människor är inte särskilt intresserade av partipolitik.
Nej.
Och om man är intresserad av partipolitik så är man i första hand intresserad av nationell politik. Mm. Kanske lite internationellt också. Och sen är man intresserad av kommunal politik. Och sist kommer då regionpolitiken.
Mm.
Om man dessutom gör som jag, sitter i opposition.
Mm.
Så jag frågade mina kollegor sist, alltså, tror ni att det finns något mer ointressant i politiska sammanhang än en socialdemokratisk sjukvårdspolitiker i opposition? Ja, det vore väl möjligtvis om man var liberal då. Men det ska vi inte säga här och nu.
Nej.
Håkan Linnarsson heter jag och är oppositionsråd sedan 6 år tillbaka i Västra Götalandsregionen och jobbar då med sjukvårdsfrågor. Sitter som andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och har lite andra blandade uppdrag, bland annat på nationell nivå i SKR, som det numera heter, inte SKL som det hette förut. Samarbetsorganisationer mellan Sveriges kommuner och regioner. Ja, har lite blandat uppdrag så.
Mm, mm. Och Håkan och jag, vi har suttit tillsammans i många herrans år också, för han har en hel del ytterligare bakgrunder, så vi har suttit tillsammans i många olika sammanhang, så det kanske vi kommer att märka så småningom. Men vi ska idag här som sagt prata en hel del om budgetdebatten som var alldeles nyligen och de beslut som har tagits, och då lär vi väl komma in på både det ena och det andra, och vi ska ta upp, du och Jeanette Olsson har skrivit en motion om vinster vinststyrning och sånt och sjukvårdsfrågor och sånt. Så att det ska vi återkomma till och en hel del annat smått och gott fram till vi slutar här.
Ja.
Men jag tycker att det är gott att komma igång med lite musik, va?
Ja, visst kan vi det.
Vi kör ju gamla låtar.
Ja, vi gör ju det. Men vi som sitter här, utom Daniel förstås, vi tillhör ju den här generationen som ser tillbaka väldigt mycket. Men vi kan se fram också, framåt. Baby Love med The Supremes. Ja, det var The Supremes, Baby Love, och det är några år sedan de spelade in den, naturligtvis. Och eftersom då Håkan är här idag så tänkte jag hur det kan vara för dig en arbetsdag. En gång när Henry Kissinger var amerikansk utrikesminister lär han ha tittat i sin kalender och sagt till sin stab: vi kan inte ha någon kris nästa vecka, jag är redan fullbokad.
Ja, vi skippar kris. Alltså vi är ju mitt i en kris, så att det är ju lite...
Du är mitt upp i den.
Ja, alltså, och det är väl så, den bryr sig inte om vad som stod i kalendern.
Nej.
Det är väldigt mycket, och det har vi ju alla erfarit i den här tiden, att det är mycket som har fått ställas in eller ändras eller bytas.
Mm.
Och en sån sak, det var här i veckan så hade ni budgetdebatt.
Ja.
Och i regionfullmäktige, den var helt digital.
Ja, vi...
Och det funkar, fast det var tråkigt att titta på.
Alltså, jag vet inte om det hade varit så mycket roligare att se oss i talarstolarna. Men...
Ja, men det blir lite mera stundstol.
Ja, alltså, min bild är väl att det var det första gången vi hade ett helt digitalt regionfullmäktige. Och det fungerade över förväntan.
Ja.
Det som blir problem, tycker jag, det är att det blir lite... Och jag har egentligen oftast inte problem att politiker talar lite mer familjärt och lite mer så här, bubblar ur sig. Men det här när man sitter i sitt eget hem och så sitter man med en dator framför sig, så har vi en skärm där man knappt ser någon. Och så pratar man. Alltså, det blir en annan tonalitet, ett annat sätt att tala som gör att det är lite sövande, ärligt talat. Därför så var jag väldigt mån om att få till det formella som händer i talarstolen. De här för ordförande, fullmäktigeledamöter. Alltså, för att verkligen få upp lite känslan av att jag faktiskt talar.
Mm.
Det är inte att jag sitter och småpratar, vilket det kändes som att vissa gjorde. Och det blev bara helt hopplöst att lyssna på, för man tappar ju tråden direkt. Det går ju inte att lyssna då. Så man får skilja på det. Men jag tycker ändå det gick hyfsat. Jag tycker också att skillnaderna kom fram ganska tydligt. Och det var väl det. Nu var det ju dessutom en månad senare som vi tog budgeten än vad som var tänkt egentligen. Mm. Så att, jag tycker nog ändå att debatten blev tydlig och skiljelinjerna blev också tydliga. Mm. Där det är väldigt... Vi egentligen, det är ju bara ett parti som har föreslagit skattehöjningar. Vi andra förhåller oss till de pengar vi har och de statsbidrag som nu då underlättar för oss ordentligt. Så vi har samma inkomster. Men vi vill använda dem annorlunda än vad de som styr vill. Vi vill lägga ut pengarna så att de kommer till de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna så att de kan faktiskt be de sjukhus som finns runt omkring här då, Sahlgrenska, Mölndal, Kungens sjukhus, Alingsås sjukhus, att be dem det kommande året och året därpå, gör så här många operationer, gör så här många akuta ingrepp, alltså planera vården, se till att rigga en organisation som kan bygga bort de köer som har funnits i många, många år i Västra Götaland nu. Mot det står ett förslag som egentligen vill lägga pengarna centralt och så har man lite nästan lotteri eller kör ett spel om det med riggad kortlek vill jag påstå, där man ger de privata framförallt möjligheten att ta de pengarna. De lägger en 690, nästan 700 miljoner. Varenda krona av det kommer från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Varenda krona. Det är inte den borgerliga styret här som satsar en enda krona, utan det är S-ledda regeringen. De pengarna använder de i första hand för att köpa vård, för att korta köer. För sjukhusen har fullt upp och klarat sin grundproduktion.
Och till och med kanske mer än fullt upp för att de... Det är väl nästan besparingskrav på dem också om man läser lite grann.
Ja, alltså tittar man på det så är det ju så att enligt regionens styre så tycker de ju att det finns för många anställda på samtliga sjukhus. Och i dessa tider, alltså vi har haft en pandemi som har pågått sedan tidigt i våras. Det är vår personal som sliter på intensivvården. Vi lånar personal av varandra för att på bästa möjliga sätt hantera en sjukdom som inte ens visste fanns för ett år sedan. Samtidigt som man säger att ni har lite för många kollegor. Och så säger vi att men de har inte ens löner som motsvarar genomsnittet i landet. Nej, men då får de väl söka sig till en annan arbetsgivare. Jonas Andersson som är liberal och ansvarig för sjukvården, han sa ju att nej, men höja löner, ja men det får vi ju göra om konkurrensen blir tillräckligt stor. Det var hans sätt att se det. Vi socialdemokrater föreslår en rejäl satsning de kommande tre åren, nästan 800 miljoner kronor på att bara höja löner. Och det är ju inte bara höja, utan det är ju för att den personal vi har är personal vi är rädda om, som vi vill ska få ordentligt schysst betalt och schyssta villkor. De får idag lägre löner än sina kollegor runt om i landet. Och det är inte okej.
De ligger ganska rejält efter vad jag har förstått i Västra Götaland.
Eller? Ja, alltså där är det ju så att när man det är lite olika beroende på vilken yrkeskår man tittar på. Men alla yrkeskårer, oavsett om man är läkare eller undersköterska eller labbassistent eller vad man nu är, så ligger vi under genomsnittet. Och då ska man ju veta, med tanke på att vi utgör en 15-17% av hela riket, så gör ju vi att vi sätter ju en del av genomsnittet. Vi är ju en ganska stor del av den samlade mängden. Om vi ändå ligger under, ja, då säger det någonting om hur mycket högre de andra ligger. Så att här gäller alla yrkeskårer, så ligger vi under genomsnittet. Vissa väldigt långt under, några lite under.
Jag blir arg när jag hör det, måste säga det. Här har man i alla år, alltså en historia. Jag har ju en historia, jag vet ju hur det var tidigare. Och det här var någonting som man jobbade för att alla skulle få den vård. Och det tar vi på skatten. Jag betalar gärna mer i skatt om jag visste att de användes rätt. Mm. Men det gör de inte.
Nej.
Utan de används på ett felaktigt sätt. Och det är cyniskt att göra så mot dem som verkligen ställer upp, jobbar, sliter, ser till att vi får den vård som vi har betalat för i förskott.
Mm.
Det här är inte rätt, Håkan.
Nej, det tycker inte jag heller. Tyvärr så har vi ju en kraftigt borgerlig majoritet i regionen,
ja,
om man räknar in SD.
Ja, jag vet det.
Och det får man väl göra med tanke på hur de agerar runt om. Och det som blir för mig, det som gör mig mest arg är att, alltså en sak är att de är borgare, det kan de ju hjälpa, höll jag på att säga, men nej, det kan de inte hjälpa. Men det de vill göra genom att lägga ut och upphandla, alltså, när personalen har för låga löner, då säger de, ja men då ska vi ha fler arbetsgivare. Men vänta lite, vi har ju rätten att besluta hur mycket pengar vi anslår till löner, sen ska parterna förhandla. Det är jag den första att skriva under på.
Mm.
Men om vi säger att om ni förhandlar upp lönen över det här, så får ni bli av med tre kollegor. det är inte ett bra sätt att förhandla lön.
Nej.
Utan vad vi säger är att se till att de får ordentligt med pengar så att vi kan komma upp. Sen justera de felaktiga lönerna så gott det går under de här kommande 3 åren. Nej, fler, alltså högre konkurrens. Okej. Så säger vi att sjukhusen producerar inte, gör inte tillräckligt många operationer. Och då säger vi nej, då vill vi ge dem mer pengar, långsiktiga krav så att de faktiskt kan bygga upp en organisation. Så rekrytera fler, organisera på ett sätt som gör att de, säg de kommande 3 åren kan ta emot kanske 1500 patienter på den där avdelningen fler per år. Det är vad vi vill göra. Vad säger borgarna? Jo, nej, men vi måste ju upphandla då, för då kan vi få de andra, då kan Capio och Praktikertjänst och allt vad de nu heter, då kan de producera så mycket mer och då kommer våra att springa fortare eller jobba smartare eller vad man nu vill kalla det. Ja, men varför är det bara när det är konkurrens som våran verksamhet kan bli bättre? De har styrt den i 6 år.
Mm.
Jonas Andersson har varit ansvarig tillsammans med en del av sina kamrater, men framförallt han har ju varit ansvarig i princip. Regionen bildades 1990, ja, 1 januari 99. Vi skriver år 2020, snart 2021. Han har varit sjukvårdsansvarig eller ledande i sjukvårdspolitik sedan 1999. Sen är det 2 eller 3 år som han satt utan, 4 år satt han utanför styret. Resten av tiden har han varit med och styrt. Och han pratar om en dysfunktionell organisation.
Ja, det,
var så tydligt i den debatten att han säger, nej, ger vi sjukhusen pengar så vet vi inte om vi får något. Men vänta, det är ju dina kompisar som sitter i sjukhusstyrelserna, Jonas. Alltså, men ger vi dem mer pengar kommer de inte producera mer. De måste ha högre konkurrens, det är först då. Varför sitter man och styr när man inte litar på att den styrningen faktiskt fungerar? Eller skulle det kunna vara så att de vill att det inte ska fungera?
Men de litar ju inte på de som arbetar ens en gång.
Nej, det är uppenbart. Man litar ju inte ens på sig själva. Det kan ju sig tyda på god självkännedom. Men man litar inte på sig själva, för det är ju de som styr.
Ja,
alla sjukhusen har borgerliga styrelsemajoriteter. Alla sjukhusen, alla hälso- och sjukvårdsnämnder har borgerliga majoriteter. Men inte då? Nej, vi ska nog behålla dem regioncentralt och upphandla.
Och sen ska man dra ner hela tiden för det är för mycket folk.
Ja.
Hur i himmelens namn ska de orka?
Ja, det är ju det här vi har frågat oss också. Därför så har vi i vårt förslag mer pengar till löner och vi har mer pengar ut till våra hälso- och sjukvårdsnämnder som kan tillsammans med sjukhusen se, okej, vad kan ni öka någonstans? Bra, ni kan öka där. Kan ni öka där de kommande 3 åren? Ja, det kan vi. Bra. Då får ni så här mycket betalt för att göra det.
Mm.
Vi ska inte kasta ut pengar i onödan. Vi ska inte betala för saker vi inte får. Men vi ska framförallt se till så att våra verksamheter får rimliga, långsiktigt hållbara förutsättningar.
Mm, helt klart.
Och då ska vi lyssna på en låt. Jag vet inte om den blev så bra som vi hade tänkt oss. Den heter One More Chance med Michael Jackson.
Men det får vi väl ge dem då en chans till. Ja, nu fick de ju det. De hade ju sin budget.
Ja, just det.
De kan ju få, de One More Chance.
Ja, just det. Fram till 2022. Ja. Men det är Michael Jackson vi ska lyssna till
precis.
I alla fall.
Ja, det var Michael Jackson.
Ja.
Och jag tänkte jag skulle läsa någonting som kanske det går ihop med det vi pratar om. Ett företag fick genast större utdelning på sina betalningspåminnelser när det lade till följande text. Jag är bara en snäll liten dator, men om betalning inte erläggs inom 10 dagar tvingas jag överlämna ärendet till en människa.
På tal om digitalisering och sådana saker. Det är ju mycket sånt som är på gång också. Vi pratade här förut om hur borgarna har lagt ut sin budget och liknande. Men, och du var inne på lite grann personalkostnader och sånt. Men hur hade jag som patient upplevt om sossarnas budget hade gått igenom?
Ja, som patient så tror jag att det hade dröjt lite grann innan du märkte den stora skillnaden. För att vår budget handlar inte om en budget som löser problemen. Okej, nu tar vi en ny budget och imorgon är alla problem borta. Vår budget är en budget som syftar till att få en långsiktigt hållbar organisation och verksamhet inom hälso- och sjukvården. Det innebär att de sköterskor som idag inte vet om de får lov att vara kvar sina kollegor eller inte, de ska veta det. De ska veta att de får vettigt betalt för det arbetet de utför. Och de ska också veta att det inte är frågan om att just nu opererar vi katarakter, alltså ögonoperationer. Men nästa upphandling äger rum, då förlorar vi det och då vet inte vi om vi finns kvar. Utan om vi fick styra så skulle sjukhusen kunna planera, anställa personal för att ta hand om de som har stått i de här vårdköerna. Det är lätt att tro att de här vårdköerna har uppstått i anslutning till pandemin. Mer än 9 av 10 som står i kön idag stod där innan vi upptäckte covid-19. Så att det har väldigt lite med pandemin att göra, utan har väldigt mycket mer med att göra hur vi har organiserat, eller rättare sagt inte organiserat, sjukvården. Vi har inte gett sjukhusen tillräckligt med resurser för att ta hand om alla de patienter som nu finns inom vår region. Vi skulle vilja ge sjukhusen mer. På den här perioden så pratar vi om någonstans uppemot 1 miljard extra till hälso- och sjukvårdsnämnderna. Och då får de pengarna för att lägga hos sjukhusen i första hand. En del också till primärvård, för den nära vården är viktig, så att vi avlastar sjukhusen. Men istället så är det ett stort marknadsexperiment. Så att vi skulle lägga pengarna till sjukhusen. Sjukhusen skulle veta att de har de pengarna inte bara nästa år utan även året därpå. Så att de kan organisera, planera. Det är mycket lättare att rekrytera en narkosläkare eller en undersköterska om man vet att jag behöver dig också om 12 månader. Alltså det är inte så många i en grupp där de väldigt mycket kan välja vart de vill gå, för det är brist på personal. Så är det klart att om man inte vet att man har den här verksamheten och har det uppdraget om 6 månader eller 12 månader, då är det väldigt svårt att rekrytera. Vi vill ge långsiktigt hållbara förutsättningar. Det är egentligen den stora skillnaden.
Och samtidigt så har också då, vad det gäller pengar, så har det alltså kommit väldigt mycket pengar från staten.
Ja.
Och då pratar jag inte bara om pandemipengar, utan även tidigare har ju våran regering så att säga se till att det ska komma mer och mer pengar.
Ja, man kan säga som så här att de som styr nu har gjort det 6 år, alltså de grönblå. De har lyckats få ett resultat på sista raden i princip varje år som har varit positivt.
Mm.
Men den enkla förklaringen till det heter Löfvens statsbidrag.
Mm.
Det är den enkla förklaringen.
Mm.
För om man tittar på hur de hanterar de pengar de har. För det första gick ju Jonny Magnusson till val på att inte höja skatten, och sen höjde han skatten. Och det var väl klokt, för de pengarna behövdes. Kanske inte så att man som väljare var så glad över att han svek sina luften, men det får ju hans väljare fundera över. Hans väljare har röstat på mig så många gånger, så att jag tänker att det får de hantera. Men uppenbart är att man har inte klarat verksamheten utan att ha varit förlitat sig på att det har kommit statsbidrag i sista änden. Men det är också så att det är väldigt tydligt att pengarna har inte gått ut till sjukhusen. De har inte synts hos... Alltså patienterna har inte sett dem genom att det har kommit ytterligare en sköterska eller att operationen kom lite fortare. Det ser man inte. Varför det? Jo, för att pengarna ligger kvar centralt i regionen.
Finns det något politiskt syfte med att göra på det här sättet? Jag hörde här i veckan hur man i Skåne till exempel inte använder... Det var till kollektivtrafiken, använder pengarna, utan man drar ner på att köra bussar istället, trots att man borde ha flera bussar på grund av pandemin.
Ja, alltså, om det finns...
Finns det något medvetet att det inte ska funka så bra?
Alltså, jag talar ju gärna illa om folk som inte kan svara för sig. Så jag ska inte säga att det är en tanke, men det är klart att om man tillhör dem som tycker att det är bra med mycket konkurrens i sjukvården, att det är bra med flera olika arbetsgivare och flera olika företag, så är det klart att om vi gör det lite svårare för vår sjukvård, vår egen, den som vi betalar gemensamt med, där vi styr och vet vad pengarna går till, vi har kontroll över det som vi har på Sahlgrenska eller Alingsås eller Angereds närsjukhus eller vart vi än är. Om man tycker det är bättre med att det är fler företag, så är det klart att om de första delen i sjukhusen där inte fungerar så bra, att det är många som står i kö, så är det ju så att vi vet ju att människor, de vill ha en gemensamt finansierad vård, de vill ha en gemensamt driven vård, de vill inte ha vinster i välfärden.
Nej.
Utan vi vill ha välfärdsvinster, vi vill alltså ha mer sjukvård. Men om jag har ont i knät, så funderar jag inte på om kirurgen jobbar eller ortopeden, vad det nu är, om den personen jobbar på Capio eller om den jobbar på Kalanderska eller om den jobbar på Angereds närsjukhus. För då vill jag ha operationen så fort som möjligt. Och det är klart att om köerna blir längre och om sjukvården får svårigheter att behålla personal och vi behöver köpa vård på marknaden så att det blir många som kan gå dit. Dessutom är det ju så att många kan också känna att det tar sån tid att jag är beredd att lägga pengar på att köpa en sån här privat sjukvårdsförsäkring som de som är friska och välbetalda har råd och kan köpa. De kommer ju då kunna få snabbare vård genom att de går till de privata leverantörerna och så viftar de ett försäkringskort och så går de före i kön. Och där vet de som styr att vi kan inte med lagligt stöd idag, säger de, styra så att inte det går folk före i kön när det är hos privata utförare. Så det är klart att ju mer vi upphandlar av Capio och de andra, ju större blir ju deras förmåga att leverera till försäkringsbolagen. Försäkringsbolagen kan sälja fler sjukvårdsförsäkringar. Och på sikt så blir det ju så. Om jag nu ändå ska betala tusentals kronor varje månad i en sjukvårdsförsäkring, varför ska jag då betala skatt? Och det är klart att det här är ju ett, ja, det här är ju bara ett sluttande plan utför. Om vården inte levererar den som vi betalar för via skattsedeln, så kommer fler privata alternativ att växa upp. När fler privata alternativ växer upp kommer fler sjukvårdsförsäkringar. När fler sjukvårdsförsäkringar kommer så kommer färre att vilja betala skatt. Och när färre vill betala skatt så får vi mindre intäkter i skattkistan. Och skattkistan blir mindre, då har vi mindre pengar till den offentliga sjukvården. Och så är det ett sluttande plan som sluttar allt mer utför.
Och om detta har du och Jeanette skrivit en motion.
Ja, vi har skrivit
den nyligen inlämnat.
Ja, vi lämnade in den nu här på fullmäktige, och då är det så att det vi vill att vi ska se till så att fullmäktige fattar beslutet att säga att när vi upphandlar så ska upphandlingen vara ordnad på ett sådant sätt att vi inte har en kö för våra patienter och en kö där privata sjukvårdsförsäkringspatienter får gå före. Utan där vi vill ställa kravet, ska du leverera sjukvård till Västra Götalandsregionen så ska du följa hälso- och sjukvårdslagen, och då går den som har störst behov före. Punkt. Den som har störst behov går före oavsett vem som betalar för patienten. Det är lagen som vi har idag. Nu ska det bli intressant, för att om de fortsätter att hävda att det är olagligt att göra det, då borde fullmäktiges presidium vägra att låta motionen ställas. För då har de lagligt krav, för man får inte fatta olagliga beslut, och då vill vi ha ett beslut på det, då får vi överklaga det till förvaltningsdomstolen, för då får ju förvaltningsdomstolen säga om det är lagligt eller inte. Och skulle det vara så att de som säger att det är olagligt att ställa krav på att hälso- och sjukvårdslagen gäller, ja, då har vi ju ett oerhört stort bekymmer, för då borde vi faktiskt inte vara lagligt för regioner att använda sig av privata leverantörer. Så någonstans får ju lagen ändras om det skulle vara så som Jonas Andersson och de andra hävdar. Att vi inte har lagligt stöd för att inte låta folk köpa sig före i kön.
Jag blir alltså arg när jag hör det, därför att privata, och sen när det misslyckas då, det går via försäkringar, sådana saker. Så när det misslyckas, då tar inte de det, de privata. Mm. Då är det den sjukvården som du och jag och Evert och Daniel betala skatter, då går de till den och säger att jag misslyckas, jag kan inte, jag måste ha hjälp. Mm.
Ja, men så är det. Ja. I vissa fall så är vi duktiga på när vi då, för det är ju inte så att vi säger att vi aldrig ska använda privata leverantörer.
Nej, men det handlar inte om
det. Nej. Nej, utan vi tycker att det är viktigt att avtalen är schyssta och rimliga. Mm. Mm. Det vill säga att de har ett ansvar för att inte låta folk gå före i kö. Mm. De har ett ansvar också för när det går fel, för det har våra sjukhus. Mm. Sen är det ju så att det är klart att om någon råkar ut för något väldigt allvarligt och de opereras till exempel på Angereds närsjukhus, ja, det kan hända att vi behöver skicka dem till Sahlgrenska, ja, till intensivvården. Och det ska vi göra även om det händer på Kalanderska eller vad det nu kan vara. Det är rimligt, men avtalet måste vara tydligt att om jag gör fel när jag opererar så får jag stå för det. Mm. Och då får jag reoperera och göra operationen igen om det skulle behövas. Där har vi skrivit dåliga avtal tidigare. Mm. Man är bättre i regionen idag, men man är inte så bra som man borde vara. Nej. Så att där finns det väldigt mycket att göra. Men jag tycker ju generellt att vi ska använda de privata leverantörerna. Om vi har en puckel, om vi märker att okej, nu har vi 2000 patienter som har stått i kö länge. Den produktion, alltså de antal operationer som görs varje år, de motsvaras av det som behövs varje år. Men för att få bort de där 2000, ja, men då köper vi för de 2000.
Mm.
Så får vi bort det. Vi ska ju inte anställa folk på operationsavdelningarna som sen inte behövs om 6 månader för att man har opererat bort kön. Så det handlar om att vara smart i när vi använder de privata. Men grundfrågan här handlar ju om vilka förutsättningar ger vi våra egna sjukhus, mm. vårdcentraler, vilken vårdnivå den mm. är frågan om. Och här ger vi inte rimliga. Vi ger inte, med det budget som regionfullmäktige tog här i tisdags, så ger vi inte rimliga förutsättningar. Man kommer inte kunna ge de löner vi har rätt till. Det är till och med så att man ger ju inte sjukhusen pengar för att betala de löner som vi vet är framförhandlade i löneförhandlingarna som var här nu alldeles nyss. Så vi vet att lönerna höjs mer än de pengarna som man får höjs. Och det kan ju min 11-åring hemma räkna ut att om kostnaden ökar mer än vad jag får ökade inkomster, så kommer saker och ting att få skäras ner.
Mm,
det är ju inte så att de helt plötsligt kan sälja en operation extra vid sidan.
Mm.
Det, vilket IKEA kan göra. De kan sälja 2 bokhyllor en bylle istället. Va? Mm. Genom att få sålt 2 till så kan vinsten bli lägre. Men det funkar ju inte så i sjukvården. Mm. Sjukvården är och förblir inte någon marknad.
Nej, och det är väl det som är viktigt. Och därför blir det intressant att följa den här motionen. Vad som händer med den.
Jo.
För den kommer ju att kanske ge genklang lite överallt. Jag menar det. Uppe i Stockholm håller de ju bara. Det är i stort sett i Stockholm har de ju verkligen sett till att det är mycket privat.
Oh ja.
Och det är väl ditåt vi är på väg nu. Och det finns en vilja fast man smyger med den.
Ja, här får man ju ändå säga på vad, hur tänker de eller vad vill de? Har de en plan? Alltså, jag tror ju att de hade velat privatisera mycket mer än vad de har gjort.
Mm.
Jag tror att de är lite frustrerade, några av dem. Men herregud, alltså att det trots de dåliga villkor sjukhusen har ändå är så att de är rätt effektiva. Att de faktiskt får gjort en hel del. Köerna växer inte mer än vad de hittills har gjort. Det gör ju att våra sjukhus har levererat. Och det är lite jobbigt för det här styret. För att de hade ju gärna sett att det öppnar upp för ännu fler privata. De tittar ju med suktande blickar mot Stockholm och ser, åh, vårdval. 35, nästan 40 olika vårdval, var mysigt. För då blir marknaden så mycket bättre och då kan patienterna välja vart de vill gå. Och så kan personalen välja vart de vill gå. Ingen vet vem som egentligen styr eller vem som har ansvaret. Men det är ändå ditåt de tittar. Men i regionen i Västra Götaland så har man inte kommit dit. Vi ska nog tacka vår lyckliga stjärna att det inte är så. Nu är pandemin, har vi ju verkligen sett vad det här med att hålla samman ett system, en sammanhållen hälso- och sjukvård. Vi har ju haft en situation där vi har lånat personal till intensivvården ifrån vårdcentraler, ifrån barnmorskemottagningar, ifrån hälsocentraler. Personer som har den kompetensen men som har bytt arbete. Men eftersom det inte är konkurrenter utan det är samma uppdragsgivare, så har vi kunnat låna av varandra för att okej, just nu är situationen sån att det är brist på intensivvårdspersonal i hela regionen. Jobbar du som syrra och har varit IVA-sköterska men du jobbar i regionhälsan idag som inte jobbar med intensivvård, så har det varit inga problem alls att byta under en tid utan att vi stör konkurrenssituation eller läcker du några affärshemligheter nu när du kommer och hjälper dem. Så kan vi inte ha det, så vill vi inte ha det. Men så skulle nog den grönblå styret vilja ha det i Västra Götaland.
Men det innebär ju att det är ju
ha lite musik.
Ja, vi ska bara ställa en fråga. Ska ta med
tid. Men det kan inte svara kort.
Nej, men det innebär ju då att man får ett system som man har i USA. Och det finns en stor mängd människor som inte kan överhuvudtaget betala för det. De operationer och sådant. Utan vi har en klick, överklassen.
Ja, alltså, om det blir som jag sa förut att genom en minskad finansiering av den gemensamma sjukvården så har vi det här sluttande planet utför. Att förlita oss på försäkringslösningar,
Det är vansinne.
Det går inte, för till slut är det så att om man inte har en allmän försäkring där alla är med, så är det de som är svårast sjuka som får betala priset. Och det är ett system vi inte vill ha.
Nej, förstår jag. Inte jag heller.
Men nu vill vi lyssna på en liten elektro-folk-sång, höll jag på att säga, som heter Gypsies. Och det är en estländsk orkester som vi sprang på ett torg en gång för flera år sedan. Och så köpte vi skivan av den. Varsågoda.
Ja, Det var Electrofolk heter de. Ja. Gipsis hette ja. Det. Så ja. De, ja. Det köpte vi just det.
När vi kom. Mm. Då var det riktigt tryck. Mm. På det torget. Och det var bara rena slumpen. Vi hamnade där när vi var ute och gick en gång. Det var en upplevelse.
Ja. Mm. Tänkte jag så säga. Det finns bara en god sak att säga om alla bilarna på vägarna numera. Häststölderna är praktiskt taget eliminerade.
Jaha, ja.
Man får se det positiva i saker och ting också.
Just det. Ja, vi sitter här med Håkan Linnarsson och vi har pratat väldigt mycket om sjukvårdspolitiken och sånt. Och du tangerade lite grann det här med primärvården och sånt. Vi som har varit med i några år, vi har pratat väldigt mycket om att primärvården ska få mer och mer och mer och mer. De gör mer och mer också.
Mm.
Men de är lite missnöjda också att de inte får tillräckligt fortfarande.
Ja, men det...
Hur ska vi få första linjens vård så att säga fungera helt perfekt?
Ja, perfekt. Jag tror att det är bra för att någonstans är det så att den dagen vi känner att det är perfekt. Om jag som politiker skulle säga att nu är problemet löst, då skulle jag nog ha slutat som politiker för ett år sedan åtminstone. För då är jag förnöjd. För vi ska hela tiden flytta, tycker jag, ambitionsnivån och höja den så gott det går. Jag vill nog ändå säga det, alltså Evert, du har varit med minst lika länge som jag höll på att säga. Så att den dagen hälso- och sjukvården hamnar i det läget att någon säger att nu har jag tillräckligt med resurser. Den dagen så har jag fel på hörseln. För det kommer aldrig hända. Jag vill påstå att... I Västra Götalandsregionen så har den nära vårdens andel av de samlade sjukvårdsresurserna ökat. Och vi är en god bit på väg. Sen finns det hela tiden, i och med att vi har hela tiden det här som händer i sjukvården, att det som idag är högspecialiserad, väldigt avancerad sjukvård är om en vecka eller om ett år eller om 5 år vardagssjukvård på de små sjukhusen eller mindre sjukhusen. Och ytterligare någon vecka eller något år efteråt så är det en sån sak som sker ute i primärvården. Det vi är dåliga på det är att sålla bort det som är andra änden. Det vill säga det som kommer dit här att vi kanske inte ska göra det i sjukvården alls längre, utan det finns en bra salva som valfri livsmedelsbutik säljer som de kan lösa. Va? Och där är vi dåliga på att sålla bort i andra änden så att vi skapar utrymme. Utan det varje gång någon, framförallt en politiker, säger att nu ska vi göra det här också. Då kommer det en, nu behöver vi pengar för det. Nu måste ni visa. Och det finns alltid, jag vill säga att extra pris i sjukvården, det är när politiker har sagt att nu ska vi göra det här, för då kostar det alltid extra. Det är ett extra pris för då, nej men då behöver... Däremot så kan sjukvården införa nya metoder utan att fråga en politiker. Och då hittar de pengar någonstans. Så att det där är styrning och ledning av hälso- och sjukvård är inte lätt. Men den nära vården växer. Det som jag är oroad för är att vi har en situation där tyvärr då med en borgerlig riksdag så har vi en lag som säger att vi ska ha vårdval. Och vårdvalet, jag har inga problem med att människor ska få välja vilken vårdcentral de ska gå till. Men jag har ett stort problem med att det är upp till vårdföretag att avgöra vart vården ska finnas. Att inte få, det kallas etableringsfrihet, att de har rätt att etablera sig vart de vill, det tycker jag är ett stort problem. Det skulle jag önska att vi i regionerna fick ett politiskt ansvar för. För vi avkrävs ansvar när det inte fungerar i en del av Göteborg, en del av kringliggande kommuner eller någonstans ute i mindre tätbefolkade områden. Då avkrävs vi ansvar. Men vi har inte befogenheter.
Men är det inte där också så som du var inne på förut, att de privata får större garantier? För vad jag förstår med närhälsan och sånt, så, för det är ju vårat som ska hanteras, som ska vara ungefär som ett privat egentligen kan man säga. Men de är inte alltid så offensiva.
Nej, och där är det ju så. Det är klart att om det sitter en borgerligt styre i närhälsans styrelse, och så är det så att i grund och botten vet de att det är som deras väljare har röstat på, det är mer av affärsmarknad och mer vårdval och så vidare. Då vill man ju kanske inte bli allt för framgångsrik som offentlig aktör. Så lite grann har de skärpt sig. Det beror lite grann på vem som sitter i styrelsen, även för de grönblå då. Men det är uppenbart att det blir lite svårt. Hej, jag vill ha privat alternativ, men jag är ordförande i verksamheten som styr den offentliga. Ska jag konkurrera ut de privata? Ja, det har du egentligen ett uppdrag att göra. Men det finns ett litet krux. Och det är, eftersom det ska vara konkurrensneutralt, så är det så att om vi då är beredda, vi vill ta en marknadsandel och så öppnar vi en vårdcentral utanför fönstret här och så har vi en privat som ligger precis runt hörnet. Om vårdcentralen här går minus så måste vi ju putta till pengar. Det kan Capio göra om de öppnar en vårdcentral. De kan putta till pengar i 5 år tills den som ligger intill har stendött eller 10 år. Eller, för det finns inget lagkrav på att de... Men om vi puttar till pengar, då blir det otillåtet statsstöd. Så här är, återigen så är kortleken märkt. Va? Det är ett riggat spel. Det gynnar de privata aktörerna. Har de kunnat tjäna pengar på andra ställen kan de lägga de pengarna under ett antal år för att etablera sig och konkurrera ut motståndarna på ett visst område. De kan fungera väldigt väl, men det som händer är att du kan flytta pengar från andra verksamheter och låta den sakta men säkert etablera sig och till slut putta bort andra. Så jobbar livsmedelsbutiker. Jag vet, jag satt i Coop styrelse ett tag. Vi höll butiker som gick minus, men det gör vi bara för att hålla marknadsläge. Det gick jättebra att göra när man agerar på marknadens villkor i en helt marknadsstyrd verksamhet. Men här är det ju så att när vi konkurrerar med varandra om vårdcentralslägen, det som händer är att vi konkurrerar ut min vårdcentral eller din vårdcentral. Alltså, jag har kanske inte valt att byta, men jag blir tvungen att byta för att min går i konkurs eller min går minus och därför inte får vara öppen. Vad är det för valfrihet? Om jag blir av med min vårdcentral för att någon annan valde bort den. Det är ju inte min valfrihet. Så här tycker jag att borgarna har gått helt fel.
Du, i debatten just nu finns det ju väldigt mycket runt omkring det privata överhuvudtaget, va? Och att det privata ska komma in och tjäna pengar i skolan och allting sånt där, va? Men hur är det så i sjukvården? Hur stora koncerner är det egentligen om vi tittar här i Västra Götaland och runt omkring oss?
Alltså,
nu tänkte jag mera på multinationella
pengar. Ja.
Men för i skolan finns det ju mycket multinationella
pengar. Och det kan vi säga då, om vi tar då Capio till exempel, som är en känd aktör. Capio grundades ju av västsvenskar, Holtback var ju väldigt aktiv och sådär. Och det hette ju något annat, det blev Capio, nu kommer jag inte ihåg vad det hette då. Men vem äger Capio idag? Ja, det är ett nyzeeländskt, australiensiskt, multinationellt vårdföretag. Med lite förgreningar in i Schweiz. Alltså, det är många miljarders. Alltså, de köpte ju Capio av ägarna i Sverige för bara 1,5 år sedan. Med en fransk aktör som mellanhand. Så Capio vårdcentral liksom, som köpte upp gamla Backa läkarhus. Alltså Backa läkarhus som startades av en enskild läkare i Göteborg som sen växte, som skapade sig då Backa läkarhusgruppen och som rekryterade folk lokalt och som sen i sin tur sålde till Capio som sen i sin tur såldes till ett franskt, egentligen nyzeeländskt multinationellt vårdföretag. Och för dem är Capio enbart den sista raden historia. Alltså, lönar de sig eller lönar de sig inte? Och det som händer då är ju att helt plötsligt kan vi stå där att en viktig del, för de är så stora, de driver ju ett helt sjukhus ute på Hisingen till exempel. Och de driver ju andra sjukhus runt om i Sverige också. Helt plötsligt så tycker någon koncernledning i Paris som sitter och svarar till en koncernledning till Nya Zeeland eller vad det nu kan vara. Nej, vinstmarginalen har gått ner här från 13,2 till 12,6 och det är för lågt. Så nu får ni sluta. Och vad händer då med patienterna? Vad händer då med verksamheterna?
Men det finns alltså de andra, Capio är ett sånt exempel, men har vi fler, hur har vi, för vi har väl en del ändå som funkar på svenska marknaden?
Ja, vi har några. Och Praktikertjänst är ju en. Som i huvudsak fungerar som motsvarigheten till ICA. Mm. Där man är delägare och så vidare. Så det finns den typen av exempel. Men det vi ser är ju att de som startar vårdcentraler enskilt. Vi har ju några runt om i regionen. Den gick ju upp i Åmål, Baldekliniken, den gick ju i konken och sköttes under all kritik. Sen har vi vårdverksamhet som har fungerat väldigt väl då, som har funnits i Kortedala till exempel. Men så köpte de en grannkonkurrent. Och då hamnade de, oj då, de tog sig lite vatten över huvudet. Och så är de en liten verksamhet som inte har så mycket marginaler. Och så tar man lite för mycket i båten och då sjunker båten. Eller den åtminstone riskerar att sjunka. Så vi har ett antal sådana. Och vi ser ju där att man har köpts upp och blir större. För det är ju så, alltså marknadsekonomi fungerar ju så. Helst vill ju ha monopol. De som hatar monopol är marknadsföreträdare. Men det finns inget så starkt som marknadskrafter som driver mot monopol. Alltså för att få monopol. Det är ju det bästa av världar. Om jag har en produkt och jag har monopol på den. Det finns ju inte en affärsmänniska som inte vill ha det så. Om det inte är någon annan som har monopolet. För då tycker jag inte om det.
Nej, ja, det är inte lätt det här.
Det är cyniskt.
Och det är väl också så att det här följer ju överallt. Och just här i Partille just nu så håller vi med skolan.
Mm. Mm.
Engelska skolan vill etablera sig även här. Och vi kommer att få en liten politisk debatt om det så småningom, förhoppningsvis.
Kan man anta.
Ja, och det kan vi. Och jag vet inte hur vårdcentralen tvärs över gatan, om de kör fortfarande helt och hållet ensamma. Men det finns ju några stycken sådana här. Och vi har fått en alldeles nyss bort vid Partille i torget också som är ensam.
Mm.
Så det finns ju lite grann sådana där.
Det finns det.
Och
där är det så att, alltså, här är väl problemet att när man lyssnar på borgerliga företrädare så blir det gärna en bild av att den lilla företaget är gulliga och liksom det är sköterskan, läkaren som har gått ihop och så har de liksom... Jo, oftast är det ju så, även om det börjar så går det ett tag. Sen så är det så att du behöver ha lite muskler för att göra det här. För det går upp och ner och det händer saker och någon personal som är borta, du behöver hyra in eller behöver köpa över någon med lite högre. Eller helt plötsligt så har du inte de marginalerna. Det är väldigt sällsynt egentligen med de små. Det finns några exempel, väldigt välskötta och välfungerande. Jag är själv listad hos en privat ägd vårdcentral som har funnits väldigt länge och har varit väldigt stabil väldigt länge. Nu vet jag inte vad som händer för att det har rört sig lite runt om. Och det finns många exempel där det fungerar väl. Men de vanligaste vårdföretagen är större drakar. Det är inte den gulliga liksom där man har gått ihop med sin partner och så har man startat och så jobbar man det här. Ofta kan man se riktigt Annie Lööf framför mig så här, prata om det här lilla företaget och familjeföretaget och sådär gulligt. Väldigt sällan att det är så, utan det är något börsnoterat investmentbolag som i sin tur äger. Och så att verkligheten är sällan så gullig som den utmålas av flera borgerliga politiker när det gäller vilka som är företagen i vårdmarknaden. Mm.
Då ska vi lyssna på Lena Philipsson och Ingenting är längre som förut.
Ja, ingenting är längre som förut. Det kan man väl gott säga. Att ingenting är längre som förut.
Ja, och Lena Philipsson sjöng en helt annan låt än den andra som heter Ingenting är längre som förut.
Ja, precis. Ja.
Nu fick ni höra min skönsång också.
Jag tänkte jag skulle avsluta med en dikt.
Ja.
Texas dikt heter det. Det är en katt.
Ja.
Ja. Vill ni höra en dikt utav Texas? Förföras, förtrollas, förhäxas. Jag har fått den poetiska gåvan som en underbar skänk ifrån ovan. Mina strofer kan sätta ett hjärta i brand, ingjuta mod i ett sörjande land. Då krävs förstås lite inspiration, att jag får hitta en kreativ zon. Just nu kan jag dock inte vara till lags. Det blir nog tyvärr inga dikter idag. Jag måste faktiskt helt ärligt bekänna. Jag vet inte hur man hanterar en penna.
Ja,
det är lite det du har berättat idag.
Det var faktiskt... Ja. Det var riktigt bra.
Ja, visst.
Ja,
ibland så.
Det är så här, när man sitter och tjatar så här så känner man riktigt att det är trevligt igen. Jag hade tänkt att ta upp en helt annorlunda sak med dig också, men nu hinner vi inte. Nej. Det. Och utifrån dina stora och långa erfarenheter av att ha jobbat uppe i nordöstra Göteborg. Och integrationsfrågan och allting sånt där. Utan det får vi återkomma till någon gång. Därför att det är ju väldigt aktuellt just nu. GP har ju en stor satsning just runt omkring det. Och som sagt, du har gjort många år där uppe i nordost vad det gäller stadsdelsnämnder och hälso- och sjukvårdsnämnder. Och så jag tror att du har en hel del att berätta om vi hade velat.
Så är det. Det kan finnas både ett och annat.
Ja, jag har en del minnen som vi har pratat om, men det ska vi inte ta nu när vi,
nej,
när vi inte kan fortsätta. Så än en gång, du ska hjärtligt tack för att du kom hit, Håkan.
Ja, tack själv.
Och vi lär höra av oss igen och ha diskussioner runt omkring både det ena och det andra. Och så får vi hoppas att vi lyckas bättre i nästa val.
Ja, verkligen.
Så du slipper vara oppositionspolitiker.
Ja, det finns ju roligare saker att göra.
Ja,
man kan ju styra till exempel.
Ja, precis.
Jag var ju glad att jag råkade lägga av när vi fick förlora. Det var ju min det var ju tack vare att jag la av.
Du tog konsekvenser.
Av
valförlusten tog du konsekvenser.
Men att jag kan förstå att det kan vara jobbigt, men så är det. Nu vill jag bara säga att nästa vecka så är Daniel tillbaka här igen och kör lite med LO-radion.
Jajamensan.
Och du har en del på gång, misstänker jag.
Jajamän.
Så då är vi lyssnar igen. Mm. Och sedan den 19 december är jag och Gunnel tillbaka. Mm. Och då har vi vår traditionella julavslutning med frågesport och utlottning av lite lotter.
Ja.
Som vi hoppas någon vinner på någon gång. Ingen har ringt och sagt att de har vunnit stora pengar.
Nej,
i alla fall.
Nej. Vi vill ha 10% då, brukar jag säga.
Ja.
De undrar på att de inte ringer.
Nej. Men så är det.
Ja.
Så att då ska vi vara tillbaka igen före julen. Mm. Och du är tillbaka nästa vecka, Daniel.
Jajamän. Ja.
Och då tackar vi
så mycket för idag. Ja, ha det så gott och var rädda om er och tvätta händerna och håll avstånd.
Och
om ni vill ha munskydd finns det ingen lag på att man inte kan ha munskydd, men använd det rätt. Ha det så gott.
Ha det så gott, och vi slutar med Rod Stewart, Night and Day.